The Media Committee presents.
Hallå eller?
Hej.
Hej.
Tja. Och.
Välkommen.
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 Till.
Radio.
Radio.
Kau.
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 Radiostation.
Jag ska göra kaos nu.
Kau.
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 Kau. Kau. Kau.
Kau.
Kau.
Kau.
Hej och välkomna till Radio Kaos första podd. Jag heter Isak Söderberg.
Och jag heter Johan Söderqvist.
Och det är vi som är dagens värdar. Vi kommer även i fortsättningen att släppa alla våra poddar via iTunes. Så leta upp vårt konto så kommer ni aldrig behöva missa ett avsnitt. Dagens avsnitt är en julspecial.
Precis, och programinnehållet ser ut som följer. Först har vi en intervju med Sveriges finansminister Anders Borg. Därefter följer lite interna nyheter från här på Handels. Sedan aktietips med Investment Society. Därefter en djupintervju med Christian Lok. Sedan kommer programmets humoravsnitt och en del sketcher. Sedan en intervju med skolans rektor Rolf Wolf. Och sist men inte minst avslutar vi med lite julmusik från Fridmans apostlar. Men först ut, Anders Borg.
Då har Radio Kaos letat sig ner till KAV och vi har kommit till den delen av programmet där jag, Carl Lundborg, möter kända och mindre kända personer och pratar om deras jobb och lite till. Idag sitter en man framför mig som har utsetts till Sveriges andra mäktigaste person av tidningen Fokus. Han har precis halkat ner till en andra plats över Europas finansministrar enligt Financial Times. Och han stolserar varje höst med att gå med nådiga luntan längs Drottninggatan i Stockholm. Varmt välkommen till programmet, Anders Borg.
Tack så mycket.
Jag tänkte vi börjar med det här med nådiga luntan, för det är jag som inte är finansminister får en bild av det. Är det lite av höjdpunkten med vad finansminister går med nådiga luntan?
Ja, det är nog för varje år så är så att säga, det är höjdpunkten. Vi har ju en lång och bred process som börjar redan nu i ungefär i oktober-november med att förbereda nästa budget. Och så är det ett års av arbete och sen förhandlar man och landar i prognoser och bedömningar och till slut måste man bestämma sig och sen går man till riksdagen med det. Så att det är höjdpunkten på mitt år.
Om du blickar tillbaka lite.
För älgjakten då.
Om du blickar tillbaka lite grann, den första gången du skulle gå och nå den luntan, hur nervös var du?
Då var jag väldigt nervös. Det var ju oerhört mycket fokus. Vi gjorde ju om enormt mycket i den ekonomiska politiken i vår första budget. Vi gjorde nästan 3% av BNP, 2,5% av BNP i skattesänkningar och finansieringsåtgärder. Så det var en väldigt omfattande budget. Och det var ju också lite turbulens kring den nya regeringen då, så att det var oerhört mycket folk utanför, så det är klart att då kände man ju lite grann att man fick ta ett djupt andetag innan man steg ut.
Jag tänkte att vi ska kolla lite, listor är alltid listor, men vi ska kolla lite på det här med Financial Times och nyligen att du halkade ner till en andra plats. Tyskland knep första platsen över Europas finansministrar. Varför är Tyskland bättre än dig?
Ja, nu är Tyskland ett väldigt bra land och vi har väldigt mycket samarbete med tyskarna. Wolfgang Schäuble blev väl en av de kollegor som jag jobbat med som jag har allra mest respekt och högaktning för. Så att jag tycker det är väldigt roligt att han fick den här utmärkelsen. Inte minst eftersom de har ju val i Tyskland och han är ju lite äldre än vad jag är. Så att det ska väl inte helt utslutas att han så småningom lämnar. Och då tycker jag väl att det var väldigt roligt att han fick den här utmärkelsen.
Och i botten hittar vi finansministrar som Spanien, Ungern, Grekland och Frankrike. Vad skulle du, som ändå ligger högt upp, vad skulle du för tips till dem?
Satsa på långsiktighet, stabila offentliga finanser, håll ditt banksystem i herrans tukt och förmaning och gör grundläggande strukturreformer så att fler kommer i arbete och att du blir mer effektiv.
Jag kan tänka mig, som finansminister är det rätt tufft mycket jobb hela tiden. Man jobbar konstant. När är det som roligast att vara finansminister?
Jag tycker det är kul med budgetprocessen, jag tycker det är kul med budgetdebatten, jag tycker det är kul att vara ute och prata om budgeten, jag tycker det är kul att förhandla budget, jag tycker det är kul att göra budgetar. Så att, jag tycker det i grund och botten att jag har en väldigt förmån att få ha ett så pass intressant jobb.
Och om man tänker, innan du var finansminister, någonting som har överraskat dig nu, vad är den största skillnaden mot vad du trodde?
Alltså jag har ju jobbat med den här typen av frågeställningar nästan hela mitt yrkesliv, men det jag inte riktigt hade förväntat mig eller förstått eller tagit in, det var väl vad det innebär att bli en så pass offentlig person som jag har varit blivit numera.
Och det är jobbigt?
Ja, man vänjer sig ju vid det också. Först i början tyckte jag nog att det var väldigt störande och ja, besvärande att det var ständigt var en massa uppmärksamhet och så, men man vänjer sig till allt här i livet. Sånt. Numera tycker jag väl att även detta går an.
Jag såg en intervju du gjorde med Malou von Sivers 2011 som sa att dagen då jag slutar som finansminister kommer vara den bästa, en av de bästa i mitt liv. Hur länge tänker du sitta kvar som finansminister?
Man ska ju alltid ha någonting gott att se fram emot. Så det är nog fortfarande en alldeles riktig bedömning. Men man suger länge på en karamell så får man ju mer ut av den. Så att, jag har nog tänkt vara finansminister rätt länge.
Kommer du vara även ställa upp till nästa val?
Kommer absolut ställa upp i nästa val. Jag har ju sagt att jag har som grundidé att jag faktiskt ska vara finansminister även under hela nästa mandatperiod. Så att, jag vill gärna vara finansminister. Jag passerade Per Edvin Sköld här under hösten. Och början av 2014 passerar Kjell-Olof Fält. Och då är det bara Sträng, Wigforss och Johan August Gripenstedt som har suttit längre än jag.
Hur mycket bit har du kvar dit då?
Ja, det Gripenstedt är 10 år. Så då måste jag sitta 2 år till efter nästa val. Så att, och Sträng var väl 21 år så att, det kommer jag väl aldrig upp till.
Vi måste ändå jämföra. Magdalena Andersson är din tuffaste duellant just nu. Och hon har ju gått här på Handelshögskolan. Om du jämför henne med Tommy Weidelicht, i Magdalena Andersson mycket skarpare? Hur tuff är hon som motståndare?
Jag tyckte Tommy Weidelicht var nedskriven av media. Han har en gedigen utbildning, konstruktiv person. Vi ska också komma ihåg att skillnaden mellan Tommy Weidelicht och Magdalena Andersson är att hon föreslår mer skattehöjningar, ännu mer koncentration på att förstärka bidragen genom att hon dels lagt fler skattehöjningar men sen också lagt till en barnbidragshöjning som Tommy Weidelicht inte stod för. Så att ur det perspektivet har ju hon tyvärr fört politiken i en mer vänsterinriktning och mer traditionalistisk socialdemokratisk politik, och det tycker jag inte är bra.
Anders Borg, jag har en tanke på det. Tycker du det är kul att betala skatt?
Jag tycker det är väldigt viktigt att man betalar skatt. Vi får inga utbildningssystem, vi får ingen infrastruktur och framförallt får vi mycket högre skatter om man inte betalar dem. För att länder med mycket skattefusk får istället väldigt höga skattesatser. Så ska man ha låga skatter, då ska man vara som Sverige, Schweiz och Sydkorea där människor betalar sina skatter. Då behöver man inte ha så höga skatter.
På den här skolan finns det säkert många elever som har en dröm att kunna uppnå och kanske bli finansminister. Vad skulle du ge för tips?
Plugga hårt, fokusera på nationalekonomin och bli medlemmar i Moderaterna.
Vi börjar närma oss, vi ska byta ämne helt. Vi börjar närma oss jul. Och hur firar en finansminister jul?
Jag jobbar ju mycket under perioderna mellan på höstarna och vårarna och så. Så att jag tycker att man ska vara hemma och vara med sin familj och sina barn. Och jag är väldigt traditionalistisk när det gäller julfirande. Jag tycker man ska ha julskinka. Och
så du står och grillar julskinkan där innan?
Jag kommer nog ha 2 bidrag i år. Jag kommer förmodligen göra revbensspjäll som jag långkokar. Och sen ska jag förmodligen också göra en väldigt god ål med äggröra till.
Och det är en specialitet som Borg gör varje år eller?
Ja, inte varje år. Nej. Men i år ska jag nog göra dem.
Vad önskar du julklapp?
Ja, ett par varma strumpor kanske.
Det var det jag hade. Jag önskar en riktigt god jul, Anders.
Tack så mycket och tack tillsammans. God jul och gott nytt år på er allihop.
Tack.
Skönt med varma strumpor, men nu fortsätter vi med interna nyheter.
Hej, välkommen till interna nyheter. Jag heter Adam Hosset och med mig idag och alltid har vi
Gustav, tjena tjena.
Och Filip,
tjena.
Ja, okej, okay. Och vi då från interna nyheter. Ja, vad gör vi egentligen? Gustav, kan du ta det?
Det var en jädra bra fråga. Jag har inte mycket tid på oss även. Vi kan börja med att vårt programinslag har förkortats ner från 15 minuter till 10 minuter till 5 minuter. Men vad vi gör är egentligen att vi presenterar nyheter från kåren till kårens medlemmar. Gamla nyheter, förhoppningsvis lite nya nyheter också. Och vi försöker komma ganska frekvent.
Ja, så i princip vad vi gör är att vi läser av Aftbladet och langar några dåliga skämt liksom.
Ja, lite som en sån här bokband som man lyssnar på för att inte orkar läsa skiten. Det är vi ungefär då, fast inte med lika sexiga röster.
Jajamän.
Ja, men om du då går till vår första punkt under dagen.
Ja, Adam, berätta.
Det är ju då valet.
Yes, det är klart. Det är över. Och vilken spänning, vilken hets det var.
Precis, vilket engagemang från alla.
Ja, verkligen. Jakob Rudberg vann, va? Ja. Jag tror det, jag får inte med så mycket.
Nej, jag hoppas att alla verkligen har förstått att vi faktiskt har ett par vinnare nu. Och de sitter där och väntar med spänning på att sätta sig i sin kårstyrelse. Och det är sant, Jakob Rudberg blir ordförande. Men förstås många andra spännande personer kom också med i styrelsen.
Jo, men som sagt, det här med engagemanget. 51% valdeltagande. Ja, bättre än någonsin, vad jag förstår.
Ja, det börjar närmast USA-nivåer här.
Ja, vilket då inte är så bra egentligen. Men det är fan bra alltså.
Ja, det är skitbra alltså. Verkligen. Och rösta nästa år också. För då kommer det bli riktigt bra kandidat, kan jag tänka mig också. Så vidare till nästa punkt. Det är Lucia snart. Åh, vad mysigt.
Ja.
Verkligen. Det är 13 december va?
14, alltså Lucia i sig är ju 13 december. Men det händer någonting här på Handels den 14 december som är ännu häftigare.
Jo, så folk vet det alltså. Ni behöver inte skippa vanliga Lucia-grejerna bara för Handels. Utan de har lagt upp det på ett smart sätt.
Alltså ni hinner ju med liksom ungdomsfyllan samtidigt som ni på fredag nu. Dagen efter den här podden släpps kan gå och se Lucia-konserten i Handels aula med Fridmans apostlar.
Mm.
Jag tror det kommer bli supermysigt.
Men då, alltså, vad är egentligen Lucia? Vad handlar det om?
Alltså, Lucia i sig är ju inte faktiskt inte särskilt mysigt. För Lucia är ju ett helgon som var en kvinna som blev hon blev tvingad ut prostituerad. Sen så blev hon dränkt i kokande olja, fick huvudet avhugget och överlevde det faktiskt.
Jag tror de han, vad kallas det, de här katolikerna gör innan de dör?
Sista smörjelsen.
Sista smörjelsen, ja. Han ger henne sista smörjelsen.
Ja. Jag menar också, alltså, jag läste på också att hon är helgon, skyddande helgon för prostituerade. Men bara om du ångrar dig. Så alltså för folk som inte ångrar sin prostitution, då är det kört.
Så alltså ni nöjda prostituerade ska då inte gå på den här Lucia-konserten, för den är inte menad för er. Och jag hoppas att, eller jag ska inte vara så här nedlåten mot det prostituerade. Det är väl jättefint om ni finns bland våra lyssnare också. Men bara så att ni vet. Och jag måste säga själv att den här Lucia-konserten är faktiskt lite självskeptisk till nu. För att den är inte så himla PK egentligen. Tänk på alla dessa katoliker som liksom så här jagade Lucia och sen så har hon blivit ett helgon. De kan väl också få komma och lyssna, hade jag tänkt. Och det är inte helt rätt. Vi ska ju försöka vara en icke-religiös skola. Men innan vi blir radio, går från Radio Kaos till Radio PK här, kanske vi ska gå vidare till nästa punkt. Vi såg nu, vi sitter och läser Aftonbladet här för att vi har ingen fantasi. Och där finns det då en reklam för Sasse Profilewear. Typ lite sweatshirts, mjukisbrallor, blandat med klassisk liksom slips och cufflinks. Liksom. Det tycker jag är en självklar alltså, outfit.
Så,
alltså mjukisbrallorna med
cufflinks. Men frågan är ju alltså, är det faktiskt någon som har köpt det här på Handels? För, alltså på gymnasiet, då var det ju jättepopulärt. Eller det var mer så att nu ska man köpa de här grejerna. Köp dem nu.
Annars är du loser.
Precis, annars är du riktigt utanför. Men på Handels har det inte riktigt varit så.
Jag såg den typ när jag skulle köpa biljetter till så här småttingresan. Typ. Och då tyckte jag var ascoolt, för jag var ung och naiv. Och bara wow, Handels liksom.
Men sen, nu är du ju gammal och smart.
Eller? Ja, precis. Nu är jag hela 2 månader äldre. Men jag tänkte så här, alltså, det finns verkligen inget bra liksom, tillfälle att ha på sig de här. För du kan ta på dem på Handels. För du har ingenting att bevisa för någon. Alla vet att du går där liksom. Och du kan inte ha på dem liksom i andra tillfällen heller riktigt. För då så framstår det som någon som verkligen är skrytmån som vill skryta med vart det går. Liksom. Det är inte helt okej. Okay. Jag kan bara se det här. Antingen hemma liksom, löka framför datorn och se lite och skryta lite Handelsgrejer för dig själv. Typ. Eller så liksom på gymmet typ.
Jo, men alltså det är enda stället jag har haft dem. Mina sweatpants sådär. Med VRG-trycket på då, från gymnasiet. Och vad jag fick ut av det var ju någon så här typ så här. Jag var simmare. Så kommer någon så här 45-årig kille som hade gått på VRG för 100 år sedan. Eller i alla fall det som var innan. Och bara, men jag gick på VRG. Okej. Okay. Så bara, har du gått ut eller? Så bara, jo, jag är på Handels nu. Han bara, det var ju så jävla länge sedan. Fan vad gammal jag är. Och sen så pratar vi.
Kontentan är liksom att du blir uppraggad av liksom så 45-åriga snubbar som har gått över länge sedan. Då är det ett bra köp. Och nu så här julklappstider så måste du säga att det är den perfekta julklappen till dina vänner på Handels. Och det för oss in på nästa punkt som är då julfesten.
Ja.
Och det är också ett passande tillfälle att kanske båda handla kläderna. Filip, när är julfesten?
Julfesten är den 21 december. Var ligger den? Det är på Berns kanske.
Ja, precis. Jo. Nice. Och du har inte köpt biljetter va? Det hörs på det att du inte har någon aning.
Nej, men det är på väg. Det är alldeles snart. Jag ska köpa en vacker, fin så här julmössa också. Eller så du vet, så här röd, tomten har på sig.
Lite handels, liksom slips att ha kring...
Säg på pannan mer.
Ja, precis. Så jag tror att vi kommer göra ett fett och jag hoppas att vi ser alla där. Och på den punkten ska vi nog runda av programmet för idag.
Jo.
Vad säger ni grabbar? Är vi nöjda?
Jag tror det.
Då stänger jag av här nu.
För helvete.
Det är
chill, Gustav. Vi editar det här sen.
Ja, vad fan.
Det tackar vi Adam, Filip och Gustav för. Nu över till veckans börsklipp med Adam Freudenthal.
Adam Freudenthal heter jag och är ansvarig för näringslivsdelen på Radio Kaos. Och nu har vi kommit fram till dagens börsklipp. Och med oss har vi
Joel Wittgren och
Gustav Westerberg från Investment Society, som tycker jättekul att få vara med här.
Jättekul att ha det här.
Tack.
Om vi börjar då med att blicka tillbaka på vad som har hänt senaste halvåret här i Sverige, så har vi fått se större varsel från ganska stora svenska företag, vikande BNP, en ökad internationell oro för skuldsättningen hos svenska privatpersoner. Och det för svenska exportföretag, som spelar en ganska viktig roll i Sveriges BNP, så har de fått en fortsatt stark krona som gör att de får dåligt betalt för sin utlandsförsäljning. Och även svaga exportmarknader där Europa är den största och som fortfarande har ganska stora problem. Och givet att det här har hänt, så har ju faktiskt börserna till och med har klättrat 10%. Vilket kan tyckas väldigt märkligt i den här omgivningen och givet de här faktorerna för Sverige. Så därför tycker vi att Stockholmsbörsen är övervärderad. Och då handlar det mer om kanske om att hitta aktier som drivs lite mer av externa faktorer, gärna vad som händer i Europa och USA. Och där lämnar jag över till Johan.
Tack så mycket. Ja, om man tar ett makroperspektiv på det hela, så kan man väl säga att Europa ser fortsatt svagt ut i och med det har egentligen inte gjorts några stora strukturförändringar, utan det enda som egentligen har gjorts är att problemen har skjutits på framtiden i och med quantitative easings från ECBs sida. Så det enda, eller ett av få ljus på en annars mörk himmel, anser vi, är USA. Sista tiden har siffror från USA visat att konsumenterna där konsumerar mer, och det har kommit många andra positiva siffror från USA. Det enda orosmolnet från USAs sida, det är fiscal cliff. Men vi är ganska så övertygade om att det kommer att lösa sig av flera anledningar egentligen. Till exempel så är det så att det är republikanerna som i slutändan kommer att besluta om de här skattelättnaderna kommer fortsätta eller ej. Och de har väldigt mycket att förlora på att ett beslut inte nås. För om ett beslut inte nås, så är det i princip demokraterna som får som de vill. Skatterna kommer att höjas och det kommer bli mindre pengar till militären. Och båda de här grejerna är väl saker man kan kalla för heliga kor för republikanerna egentligen. Så det sammantaget gör att vi har en ganska positiv syn på USA, och därmed tror vi på.
Ja, om vi vänder tillbaka blicken här till Sverige, så ett bolag som skulle gynnas av en ökad tillväxt i USA, framförallt positivare sentiment från hushållssidan, det är ju Electrolux. Så där tror vi att det finns en lite kurspotential kommande året då, givet att fiscal cliff-problemen löser sig. Om man vill ta en lite mer konservativ inställning och leta efter utdelning, så har vi hittat tre bolag som skulle kunna vara potentiella kandidater. Det första är kosmetikföretaget Oriflame, som har en direktavkastning på ungefär 8,5%. Ganska volatilt bolag, men en attraktiv direktavkastning. Det andra är investmentbolaget Ratos, som visserligen har klättrat lite de senaste månaderna och veckorna, men som fortfarande också har en direktavkastning lite över 8%, vilket får anses vara väldigt högt i rådande marknadsläget här. Till sist så skulle jag vilja lyfta fram NCC, byggföretaget, som också har visar sig ganska starkt och kan leverera en direktavkastning på 7,5% ungefär. Så vi får avsluta vår analys här och vi tackar så mycket för att vi fått vara med.
Ja, tack så mycket för det. Det här var ju superintressant. Om man är mer intresserad av det här, var kan man få tag på mer information?
Ja, om man vill veta mer så skulle jag rekommendera att man läser Investment Society's Market Report som kommer komma ut den 17. Och där kommer vi berätta lite mer om läget i Europa och ja, kanske ge ett till tips.
Var hittar man den någonstans?
Den kommer att läggas ut på webben, SASSE-webben. Så man loggar in på SASSE och så söker man på Investment Society så hittar man den.
Bra, tack så mycket.
Tack för det grabbar. Näst kommer en intervju med allas vår Christian Lok som vi hade äran att julfika med i förra veckan. Fanny Andersson är den som gjorde intervjun.
Ja, välkommen då Christian Lok.
Tack snälla du.
Hur känns det att vara här på Handels igen då? Det var ju ett tag sedan.
Det var lite pirrigt och glatt. Det är väldigt mycket ombyggt ju så. Jag gick ju här på typ 20-talet känns det så. När man tänker efter det. Så allt det här fina i biblioteket eller atriet eller vad det heter, ja. Det fanns ju inte där.
Nej, det håller de på att bygga om nu. Har hållit på länge, så jag har inte sett hur det ser ut ens en gång.
Okej. Ja, men det känns bra, tack.
Ja, vad roligt. Jag träffade ju dig förra året när du föreläste för oss. Och det var väldigt intressant att höra då dig berätta om varför du gick på Handelshögskolan bland annat. Får gärna berätta om det.
Jag hamnade ju egentligen bara här för att mina föräldrar tyckte att jag skulle gå här. Och jag hade inga egna idéer. Så att, och jag hade höga betyg. Och då kändes det som att man måste utnyttja det.
Ja.
Och ofta brukar det vara så att man... Det är nog många mer än jag som också har hamnat här. Så här, jaha, vi får väl se vad det här är. Liksom. Det ska ju vara bra. Liksom. Och då kan det ju vara bra att och känna att det är okej och inte älska det direkt från första dagen.
Vad var din tanke? Tänkte du att det här är en start och sen får vi se hur det går? Eller hur?
Ja, men jag tänkte nog, jag växte upp i en ganska en så här konservativ estnisk släkt som tyckte det var viktigt med en ordentlig utbildning. Så att jag skaffade mig det och det här kändes som en bra bred utbildning. Så man kunde välja mycket jobb, olika typer av jobb efteråt. Och jag... Och så liksom ekonomi, det finns ju allt. Vad du än vill jobba med så är det bra att kunna lite ekonomi, sa de, mormor och du vet, alla de. Och jag tänkte, jag läste marknadsföring och tänkte, vore det grymt kanske någon dag att hamna på någon reklambyrå eller något sånt där var väl drömmen.
Hade du ju hållit på med någonting sånt innan?
Nej, egentligen inte. Egentligen inte. Och det som var det roligaste med Handelshögskoletiden, det var just det här som du gör nu, studentradion som vi hade i källaren som sände på lördagarna och lät ungefär som Mix Megapol.
Var det ditt initiativ eller hur?
Ja, det hade funnits innan också. Ja, på närradion hette det då. Så sände vi direkt sent och spelade skivor och lottade ut biobiljetter. Och så.
Ja.
Och hade lite kårinformation. Och eftersom jag hade det då fick vi pengar från kåren. Det kostade pengar att göra radio. Stimavgift.
Ja, men om du sände närradio då var du på en egen frekvens.
Ja, exakt. Så man satt så här som förr i tiden och lyssnade in. Jag tror inte vi hade så många som lyssnade på oss faktiskt. Ni kommer säkert ha fler lyssnare eftersom ni ligger som en podd.
Ja, jag hoppas. Ja, men hur blev det att du började med radio plötsligt? Var det fanns redan innan du började eller?
Ja, men jag höll på med radio typ när jag var 14 hemma i mitt pojkrum och lekte radiostation och spelade in egna radioprogram på kassetter och sådär. Och vi bodde i USA också i flera år med min pappa, eller hela familjen bodde där, för pappa jobbade i San Francisco. Och där fanns det då jättemycket radio att lyssna på, vilket inte fanns i Sverige i slutet av 70-talet. Ja, sen började med närradio hemma i Sverige när jag kom och ute i Täby där jag växte upp. Och sen så när jag kom hit så kändes det som att det
väldigt naturligt, ja. Kanske.
Och lyxigt, för att i Täby så betalade jag med min egen veckopeng stimavgifterna. Här kunde jag få sända gratis. Sen var det ett steg kvar till att få betalt för att sända också och ha det som jobb. Men det är en senare historia.
Men hur uppmuntras? De visste att du tyckte väldigt mycket om radio redan tidigt.
Vilka?
Dina föräldrar.
Nej, de tyckte inte det var något. De tyckte att det var möjligen en hobby. Mm. Så de uppmuntrade inte det så mycket. Och paradoxalt nog kan man säga att den revanschkraften som kom av det var kanske det som sen ledde mig till Sveriges Radio, P3 och Hassan busringningarna, därför att jag ville visa att jag kunde.
Mm. Ja, men hur blev det att du kom till Hassan och allt sånt där? Hur kom du in i branschen på riktigt då efter att ha gjort närradio?
Ja, och framförallt efter att ha gått ut Handelshögskolan. Alla mina kompisar fick ju riktiga jobb liksom.
Riktiga jobb?
Ja, som på bank och sådär.
Tycker du inte att radioprat är ett riktigt
jobb? Ja, så småningom blev det ju det. Ja, men jag pratar som min morfar nu, skulle jag säga. Men jag... Det tog två steg. Först så fick jag jobb på ett förlag som gjorde studenttidningar. Och det förlaget ägdes av en handelshögskolegubbe. Campusekonomi, campusteknik.
Men
det finns kvar. Ja, de tidningarna gjorde de. Och då blev jag redaktör för en gymnasietidning som heter Ultramagasin. Så att jag anställdes där som... mest för att han tyckte att det var kul att ha någon handelshögskolekille i korridoren. Så han borde ju anställt en riktig journalist. För jag var inte så bra på att skriva och så här. Men jag tog det direkt. Och det var via den tidningen jag kom i kontakt med Henrik Schuffert som sen skulle starta Hassan. Så det var ju en slump.
Ja.
Egentligen. Men jag var ju också väldigt... Jag tror på att om man har en dröm och en energi så leder det till saker.
Som så leder det rätt kanske?
Ja, till slut. Eller det händer i alla fall massa grejer. Så att oavsett vad man håller på med så är det nog bra att träffa massa folk och ringa samtal. Ungefär som du gjorde nu.
Ja, precis. Var du aktiv i kåren på något annat sätt?
Ja, jag var aktiv i programutskottet. Där blev jag, de som ordnade fester, ja. Jag vet inte om det heter så fortfarande. PU,
jo,
eller?
Det heter fortfarande.
Och jag, det var väldigt populärt att vara med där. Jag kom inte med först. Men sen så hoppade en kille av efter halva året och då ringde de och frågade om jag ville vara med. Så det var bara med en halv...
Lite andrahandsval.
Ja, faktiskt, ja. Verkligen andrahandsval. Och jag var också lite så här, försökte vara lite rebellisk. Så att jag hade, man var tvungen att ha en röd overall om man var med i programskottet. Jag vet inte om det är så
jo,
fortfarande.
Ja.
Och då var den fylld med så här kapsyler och medaljer och märken och grejer. Men jag behöll min helt kliniskt ren. Så det såg ut som en...
I revolt.
Ja, i revolt. Exakt. Det tog ju inte... Ja, till vilken nytta kan man få.
Ja. Men ja, vad tycker du att du har haft för praktisk nytta av att ha gått på handel så här i efterhand?
Ganska mycket egentligen. Inget konkret sådär att jag minns någonting från Kotler eller sådär. Som var en marknadsföringsbok på min tid. Jag vet inte om den finns kvar.
Ja, vi har en annan.
Okej. Okay. Läser du marknadsföring?
Nej, jag har inte inriktat mig, men jag har läst
Nej, du
två
är
kurser.
Ung. Just det. Ja. Hur som helst. Så är det ju mer det här sättet att tänka som man lär sig på högskola. Att okej, vad vi än gör så är vi i en bransch. Det finns konkurrenter, vi har en produkt. Hur ska den positioneras? Jag är ett varumärke för mitt program. Alltså, lite sådana tankar har jag kunnat ta med mig in i den ganska flummiga medievärlden. Där man inte kanske tänker så, utan bara tänker på tokiga idéer vad man kan göra. Så det har jag haft nytta av.
Så det var mest marknadsföring kanske, eller?
Som jag har haft nytta av. Ja.
Ja,
lite kan man säga. Men sen också det här bara gå i den här skolan. Man träffar väldigt mycket driftiga framåt människor. Vilket inspirerar en till att så här, vill man något så är det bara att ordna det. Det är väldigt inspirerande att umgås med sådana människor. Och det tror jag ledde till att jag kunde så här, ringa Henrik Schyffert och fråga. Har du några tips på någon radio? Ja, men jag ska just börja med radio. Säger jag. Så, okay.
Men vad hade du för relation till studierna?
Jag var ganska dålig så här. Jag låg på godkänt hela tiden. Men, och mycket tack vare en kompis som också pluggade här som var lite bättre än jag och som var så här schysst som tittade på mig och sa Christian, jag märker du kan inte det. Det är tenta nästa vecka. Kom hem till mig ikväll så lär jag dig det. Vilket var ju asschysst. Så då lärde jag mig och jag frågade honom efter några månader varför han gjorde så här. Och det var för att han sa att han också lärde sig av att lära ut. Så att det var en win-win grej liksom.
Ja,
så att jag fick ju mitt diplom hemma och så, men jag har inte använt det än.
Använt?
Alltså visat upp det till en arbetsgivare och så här.
Nej.
Det gör man väl när man söker jobb. Ja. Det kommer du få berätta.
Ja. Om vi ska prata lite om din karriär.
Mm.
Hassan är ju, det spelades in innan jag var född, 92-93. Jag är född 92.
Åh jävlar. Ja.
Så att, men det är väl någonting man har hört. Det är ju lite av en klassiker i radio.
Ja, det blev det.
Lite kult.
Ja, det är sällan radioprogram blir sådär att de stannar kvar i folks medvetande. Men de där snurrar fortfarande. Mina barn som är 12 år, i deras klass så skickar de runt Hassan busringar. Utan att det har inget med mig att göra. Utan de lever sitt eget liv där. Liksom.
Men vad har varit roligast att göra då?
Hassan var ju väldigt roligt för att det var det första riktiga mediejobbet som jag hade, som jag fick betalt, och det var ju så barnsligt också. Vi åkte dit, jag och Fredrik Lindström, och busringde, och så fick man lön för det. Det var helt, helt overkligt faktiskt, särskilt efter att det har varit 4 år här på Handelshögskolan, där det var så här allvar och ordentligt. Och Fredrik gjorde ju samma resa som jag, han var ju forskare liksom i Uppsala på språk, så han tyckte också. Men sen har det ju varit roligt att intervjua Madonna och Springsteen i Sen kväll med Luke, som jag gjorde i 9 år. Och det var roligt att leda Melodifestivalen. Det var roligt att göra små grejer. Jag har kört så här Nyhetsmorgon och sånt. Och nu är det fantastiskt att det i fredags var 2,6 miljoner som tittar på spåret. Vilket också är overkligt egentligen.
Ja, overkligt. Vem var den roligaste gästen i Sen kväll med Luke?
Oj, vi gjorde ju det där i 9 år. Så att, men det är klart att det var lite extra när de här megastjärnorna som Janet Jackson och Jennifer Lopez och de här kom. Då var det ändå...
Jag kommer ihåg jag såg när 50 Cent var i studion. Ja. Det var lite roligt där de hade med hela G-Unit.
Ja, och... ja. Mm. Då är du den unga generationen sen kväll med Luke-tittare. Ja, ja, du måste, kan ju inte ha varit mer än 10 år.
Nej, jag var
år,
liten, jag var liten.
Ja, det fick du vara uppe så sent. Men just 50 Cent är det många som, av de yngre som minns. Ja, men det var väldigt roligt. Sen kunde jag ha ganska bra samtal med kanske inte så jättekända personer också, som jag personligen gav mig en kick. Liksom. Men jag kommer nog minnas mest de här megastjärnorna. Och kronprinsessan Victoria kom ju faktiskt till vår studio. Det har hon aldrig gjort, varken före eller efter, att hon går till en tv-studio som en gäst på det sättet. Nej. Utan man får åka till slottet fint och snällt och intervjua henne.
Några andra saker, vad har varit svårast?
Men alltså på något sätt är det ju, om man ska vara svara generellt, så är det ju svårt kanske att vara sann mot sig själv hela tiden i det man gör. Särskilt i ett tv-program som ju ska bygga kring mig, eller ett radioprogram som ska, då är det ju väldigt viktigt att man hela tiden utgår från sig själv och inte gissar vad andra vill ha eller något sånt där. Utan det är först då man kan blomma ut, tror jag, och bli bra. Det har varit svårt att säga nej sen. Nej, men jag kan inte ha på mig de här kläderna. Eller jag vill inte intervjua den där personen. För det är inte jag. Liksom. Vad det nu skulle kunna vara.
Men har man sån makt då? Som programledare? Att man kan säga till om?
Ja, det beror ju på vad man gör. När vi gjorde Sen kväll med Luke så hette ju programmet mitt namn. Då var jag ju verkligen tvungen att... Då hade jag vetorätt. De kunde föreslå grejer så här. Ska du intervjua den här? Eller kan vi boka på den här? Och då kunde jag ibland säga nej, absolut inte. Men jag hade inte någon jag kunde inte säga så här, jag vill jättegärna intervjua Anders Borg, make it happen. Och då skulle redaktionen kunna säga, nej, det känns inte rätt. Så att jag hade bara vetorätt.
Ja.
Mm. Men gör man ett stort program som Melodifestivalen, då kan jag inte ställa sådana krav. Då är jag bara en liten kugge i ett maskineri.
Ja. Mm. Är det någonting som du ångrar av det du har gjort som har lett dig till där du är idag?
Nej, alltså då hade jag ju inte varit där jag är om jag hade gjort annorlunda, förmodligen. Att livet blir ju sådär, en massa vägskäl som man...
Vad gör dina klasskamrater, dina forna klasskamrater idag?
Vi har ett gäng som ses fortfarande första onsdagen varje månad. Nu börjar det tunnas ut, men det var ju, alltså det är ju, jag gick ut 91. Så att det är ju, vad är det, 21 år sedan. Ja, lika gammal som du är, helt enkelt. Och vi har setts ofta. Och de gör massa olika saker. Någon jobbar på kontor och har kostym och slips. Och någon driver en campingplats faktiskt. Och en annan har flyttat till Spanien och jobbar där som egenföretagare. Och ingen av dem har väl gjort någon så här fet karriär så att de sitter i någon styrelse i näringslivet och så.
Men... Tror du att det har att göra med ditt val av umgänge? Eller?
Jag vet inte. De gick alla i min småttinggrupp. Heter det så fortfarande när man börjar?
Ja.
Så vi var 8 personer, det är typ de 8 i princip som vi träffar. Eller 4 av dem är det. Sånt där. Nej, jag tror att det är en slump faktiskt. Men sen är det ju många från Handelshögskolan som har hamnat i mediasvängen som är liksom, som jobbar som vd för olika tv-produktionsbolag eller på Kinnevik och så.
Ja, vad har du för tips till de handelsstudenter då som har en idé och kanske vill gå en annan väg än den klassiska?
Ja,
det... Kanske inte syssla med banking eller consulting då,
exakt. Alltså det är väl jättebra om man vågar och kan och vill testa tanken att göra någonting annat. Ni är så begåvade redan som ni är att ni har kommit in hit liksom. Det är mycket svårare att komma in än att komma ut. Så att jag tror att det är bara att lyssna på sitt hjärta och våga följa det. Det är mycket det att våga. Alltså det krävs ju en del att förklara för sina föräldrar eller vilka det är nu som har stöttat den in i det här. Eller sina klasskamrater för den är det också. De skaffar fina jobb och du säger nej, jag vill åka skidor i Alperna och vara skidlärare. Vad är du dum i huvudet? Men jag tror att man ska vara sann mot sig själv.
Mm. Ja, du är ju gift med Carina Berg. Och ja. Hur kommer vi sig att träffa henne?
Vi gjorde ett tv-program ihop som heter Godnatt Sverige. Som bara gick i 8 veckor, sen la TV4 ner det.
Varför la de ner det?
De tyckte att det var för dyrt och för få som tittade. Så det hade ju varit ett fiasko för mig om jag inte hade träffat Carina där. Nu blev det ju värsta succéprogrammet för mig. Så jag kastade in henne faktiskt. Jag visste att jag skulle få göra det här programmet själv. 3 kvällar i veckan, och då kom vi på att det är för mycket. Så att en kväll i veckan skulle det kunna vara någon annan som kör. Och helst en kvinna. Så vi tog in 4 olika kvinnor som fick provfilma för det här. Och Carina var klart bäst. Lyste liksom i det här. Men jag...
Du var inte med och valde ut det?
Jo, jag var med. Ja. Men jag såg henne bara som en professionell. Att hon var helt fantastisk på sitt jobb. Sen när vi började väl sitta mitt emot varandra, då blev jag kär.
Ja, och hon håller på och flyttar in hos folk. är det så att du har varit svartsjuk någon gång?
Egentligen inte. Folk brukar fråga mig det. För hon flyttar in hos väldigt framgångsrika, ja, snygga, rika
snygga människor. Hockeyspelare.
Precis, precis. Men Carina är för smart för att lämna mig på så sätt. Det kommer inte hända. Nej, men vi har en väldigt fin privat sfär liksom, där vi, som inte har med våra tv-jobb att göra. Så att det ni ser är ju bara ytan.
Mm. Sen har vi ju julspecial, så att jag har lite julfrågor.
Ja, gärna.
Jag undrar hur du firar jul.
Det brukar oftast vara hos oss.
I Täby?
Ja, vi bor i Enebyberg faktiskt, som är på gränsen till Täby. Jag vill ändå säga att det är Danderyd, för det är där vi betalar skatt. Det fattigaste Danderyd. Och då kommer mina föräldrar och min brorsa och hans familj och Carinas föräldrar och hennes syrra och hennes familj. Och så är det massa barn och julgran och lite estniska maträtter.
Är du som lagar mat?
Nej, det är lite knytiskt. Så min mamma kommer med estnisk blodkorv och pappa gjort någon surkål och så.
Vad är speciellt för estnisk mat?
Ja, men den estniska blodkorven är väldigt typisk. Den smakar som blodpudding / grynkorv på något sätt. Och sen har vi en fantastisk estnisk pepparsnaps som jag brukar importera in i Estland. Som är, ja, den är ganska stark och så kommer det som en andra våg när man har skålat med den. Den är farlig.
Vad önskar du dig i julklapp?
Ja, i år, jag brukar aldrig kunna önska mig någonting faktiskt. Carina brukar säga att hon får gärna kan köpa något kläder för hon har så bra smak.
Får du några presenter av barnen?
Inte av Holger, han är 3 år. Men av mina större barn som är 12 och 15 kan jag ibland få någonting. Oftast är det något kort där det står jag kan passa Holger en timme. Lite sånt kupongverksamhet.
Ja.
Jag vet inte vad ni tycker, men det roligaste jag vet med Christian Lok, det är nog fan Hassan. Nu över till Tell och Tobbe med humor.
Tell och Tobbe. Stå upp. Sitt ned. Stå upp. Sitt ned. Ned på knä. Gapa stor.
Ja.
Då kör vi.
Ja, det är mycket så här traumatiska minnen från början där i introdagarna.
Mm.
Minns du hur det var?
Nej, jag var mest alldeles för full för att minnas något.
Det var inte jag i och för sig, men det finns väl större problem i och för sig. Man kan inte hålla på och leva i det förflutna.
Nej, men nu gör jag det.
Nu är jag helt inne i kårvalet.
Vad händer där då? Vem ska du rösta på? Vågar du säga det i eten?
Nej, det vill jag väl inte göra, för efter detta kommer det redan vara avgjort, så att då vill jag ju inte liksom ha kört på fel skepp. Det kommer bli så dålig stämning då, men
det är sant.
Däremot tycker jag det är synd i K-valet att de inte tar upp så här riktiga problem.
Mm, typ, de snackar om att vi ska ha mer integration med Norrtälje, men vem fan vill ha det?
Ja, det är precis sånt jag menar. Och så det här, typ, den där Martin Balsvik.
Han med appen.
Han med appen, han kommer in och har bara, jag har en app som har löst köproblemet.
Fast den finns inte.
Men den finns inte ännu, den finns smart, snart.
Snart finns den.
Snart, ganska smart.
Men typ när han har blivit vald, om han blir vald.
Den här appen kommer inte lösa ett skit, för att det riktiga problemet är att det finns massa tjejer som tränger sig i de här köerna hela tiden, så man kommer ju inte någonstans hur fan man än gör.
Men det är för att tjejerna kommer där, de ser snygga, lite försiktiga ut, börjar snacka med en, presenterar sin kompis. Ah, det här är min syrra, det här är min tvilling, det här är min bästa vän.
Hur kan de alltid vara tvillingar? Alltså alla tjejer är tvillingar, vet du vad jag tror? Vet du vad jag tror, Tobias?
Vad tror du, Ville?
Jag tror att tjejer har inga kompisar.
Nej, de har ju bara bästisar. Och är de inte bästisar som syskon, är de inte syskon så är de tvillingar.
Men de är aldrig enäggstvillingar. Det är sjukt konstigt. Alltså sådana här, jag fattar inte, tjejer är så himla inkonsekventa. Det är hela problemet. Det är därför pubbarna inte funkar. Det är därför alla jackor försvinner i garderoben.
Då är enda lösningen att tjejerna slutar komma. Och då kommer vi antagligen sluta komma också till slut. Men det måste ju, vi måste kunna lösa det här problemet så att de lär sig en läxa.
Ja. Vad sägs om en sexstrejk?
Ja, oh, det är dags.
Alltså, jag vet att solidariteten inte är en stor sak på Handels, men jag tänker ändå så här i juletid skulle vi ändå kunna liksom förenas i en gemensam strävan för det större goda, liksom. En sexstrejk som förenar handelsmännen mot kvinnorna. Liksom.
Inför vi sexstrejk för alla män på Handels. Tills de slutar tränga sig i köerna.
Mm.
Och slutar kalla sina vänner för tvillingar.
Ja, det är bra. Pinky swear på det.
Det syns inte på radio.
Men nej, men vi har
vi gjorde det. Jag lovar.
Vi får tro på oss.
Är det dags,
är det nu dags är det dags för nyheter, tror jag.
Klockan är 5. Dags för nyheter.
Enligt en opinionsundersökning av SIFO har frisbees sjunkit enormt i popularitet på Handelshögskolan i Stockholm den senaste tiden. I slutet på augusti var nästan alla kvinnor överens om att frisbees borde förbjudas vid skolaktiviteter. Och nu de senaste veckorna har även männen börjat visa ett starkt motstånd mot brukandet av frisbees.
Da-da-da, reklam!
Gillar du att köa? Har du en gammal jacka du gärna vill bli av med? Saknar du hettan från Ibiza i somras? Kom till handelspubbarna, där personalen är fullare än gästerna.
Gillar du när andra köar på grund av dig? Vill du få några nya snygga jackor? Hade du gärna stannat på Ibiza året runt? Är du helt enkelt lite bättre än alla andra? Gå med i PU. Live life to its fullest.
Ja, Tobias, vad tycker vi egentligen om PU? Nej.
Det där var inte så snällt.
Nej, det var lite så här i juletid, Tobias. Kommer du få några julklappar ens?
Jag hoppas det. Vi skulle till exempel behöva lite mer budget nu. När vi sitter här och spelar in.
Ja, för er som inte förstod det då av det där ljudet så sitter vi på en toalett och spelar in det här.
Det är förstås en handikapptoalett så det är ganska rimligt. Jag ska inte klaga.
Ja, alltså en sån här toalett hade jag velat haft hemma i mitt studentrum.
Den hade varit större än ditt studentrum.
Ja, det var inte större än mitt studentrum. Men alltså, tänk på hur mycket man hade kunnat göra i en sån här toalett.
Vad gör du på toaletten, Ville? Ja, det, ni förstår att det är speciella saker.
Ja.
Nu innan du skämmer ut det kanske vi ska ta och runda av då programmet. Eller?
Ja, som sagt, det lider ju mot jul nu så att jag typ...
Sitt kvar!
Nej, för helvete!
Hur fan nog alltså!
Sassy is getting a new cool ordförande. This means that he is back. He used to be core, now he is hardcore. More action than when Arnold Schwarzenegger came back in Terminator. More intense than Jesus' second coming. Even more extreme than the return of the king. Trolls Ultraman, from God to you, man.
Ja, då börjar det här programmet lida mot sitt slut.
Första programmet, premiären, spännande.
Till och Tobbe, men vi kommer tillbaka och innan vi går så har vi förstås en julklapp till er, en kära lyssnare.
En väldigt speciell julklapp. Världens första radiosända
striptease.
Så håll i hatten där ute nu, för nu kör vi. Och vi har tyvärr ingen musik att strippa till, för det är mot copyrightlagarna. Men nu kör vi.
Can't get no satisfaction. You give me fever, fever when you hold me tight.
Det är lite kallt här inne
faktiskt. Ja, verkligen. Den brukar vara större.
Tack för det, Wille och Tobbe. Nu går vi vidare till intervjun med Rolf Wolf.
Kära lyssnare, julen närmar sig och vi på Radio Kaos ser fram emot ett välförtjänt jullov. Eller hur, Filip?
Absolut.
Och med oss i julstudion idag, eller också mer känd som rektor Rolfs kontor, så har vi självaste rektor Rolf Wolf. Och vi vill börja med att tacka så mycket för att vi vill komma hit. Tack. Det är en ära.
Kul. Och, tack för kakorna från München också.
Ja, det var bara roligt, tyckte jag var passande. Rolf, du har varit rektor här i snart en termin. Och ja. Vad tycker du om jobbet hittills?
Ja, det är väldigt kul att vara här, tycker jag. Väldigt många utmaningar, men jag tycker också att det är väldigt kul att jobba för Handelshögskolan. Fantastiskt fina studenter, men också mycket duktiga forskare, lärare och en fantastisk administration som jag har på Handelshögskolan.
Oj, vad kul att höra.
Ja, verkligen roligt.
Lite smicker.
Ja, verkligen.
Julsmicker.
Och som Gustav inte inne på, så julen börjar närma sig. Och vissa människor kanske blir lite stressade. Många julklappar att köpa. Vad ska man hitta på under lovet? Så hur känns det nu inför julen?
Ja. För det första är det så. Vi bestämde för mycket länge sedan, långt innan det ens var tänkt att jag skulle komma hit, att i år så åker jag och min familj faktiskt innan jul till Sydafrika. Och det är alla våra barn och jag som åker dit, så i år blir det ingen julstress alls. Och det tycker min hustru och jag är väldigt, väldigt bra.
Mys.
Brukar ni åka iväg på julen?
Nej, det är första gången vi aldrig gjort det, för som ni kanske vet så har jag ju 5 barn och barnen tycker det är viktigt att vi stannar i Sverige, att det är mycket julpynt och ja, ni vet, baka pepparkakshus och allt det där. Allt det där gör vi i år också, men vi åker den 21.
Mm. Jo, men hur ser julet i Sydafrika egentligen?
Ingen snö. Min yngsta som är 10 år, hon har frågat: finns det julgran där, pappa? Och jag misstänker att det inte finns, men vi får väl försöka fixa det på något sätt.
Så savannträd liksom, pynta med lite...
Ja, vi ska vara i Cape Town, så det är...
Okej.
Okay. Det är inte så mycket savann, men ja.
Ja. Och de här kakorna du fick här, kan du berätta, vad är det för något? Vad heter de?
De här?
Ja.
Jag har ingen aning, jag bara säger att det är Münchens finaste... inte bara konditori, utan vad heter det på svenska? Speciaffär, eller vad kallas det för? Utsökta matvaror vid Dallmayr. Ja, det här kan jag känna igen. Det är Lebkuchen.
Ja.
Min hustru kommer att älska det här, kan jag säga, för hon älskar dem mer. Men det är i alla fall, jag kan säga, den finaste affären som finns i München, det är Dallmayr.
Skål. Och vi har förstått att julen är väldigt viktig i Tyskland. Det är liksom stora julmarknader, Weihnachtsbäume och så vidare. Och hur skiljer sig en tysk jul från en svensk jul?
Egentligen ganska lite. Det är små skillnader. Det första är att vi har inte Lucia i Tyskland, men vi har 6 december, vilket var i förrgår. Igår var det, förlåt. Då har vi någonting som heter Nikolaus. Och då kommer ju jultomten på natten och ställer ut. Barnen måste putsa sina skor. Och skorna fylls då med godis på morgonen. Så när barnen vaknar på morgonen så är skorna fyllda med godis. Och julkakor förstås.
Ja, så
det är en skillnad.
Får stygga barn också godis?
Ja, och då är, ja, det finns sådana här, vad heter det på svenska, noter som man får så, lite mer skämtsamt, så får man ju då någon sån här kvast med godis på om man inte har varit så,
okay,
så snäll.
Fick du någonsin någon sån?
Jag fick bara sådana när jag var ung. Jag uppfattades som obstinat och olydig under hela min uppväxt. Det var faktiskt så.
Men det är lite som julstrumpor då?
Ja, precis.
Så man får inte julstrumpor den 24 egentligen?
Eller får man det också? Jo, ja, men jag sa det är lite istället för Lucia. Jo, och sen själva julafton, så som man firar i Sverige, så som vi i alla fall har firat ända sedan jag flyttade till Sverige, så började det med Kalle Anka klockan 3. Och då samlas ju alla barnen och vi föräldrar och tittar på Kalle Anka, och sen äter man ju, och sen börjar man med julklappsprocessen där man öppnar, man har rim och man ska gissa, och det har man inte riktigt i Tyskland.
Okay.
Utan det är mer att man äter först sent på eftermiddagen, och sen på kvällen så kommer jultomten givetvis också och delar ut julklappar som här.
På tal om julklappar, vad önskar du dig?
Att få sova ordentligt. Jag bor fortfarande i en studentlägenhet här på Rådmansgatan.
Oj.
Och vi har gjort det ända sedan vi lämnade vårt hus i Göteborg, vilket vi gjorde i augusti. Så vi har bott, min hustru, jag och vår 10-åring har i 5 månader bott på 35 kvadrat med en hamster och 2 fåglar. Och emellanåt har min hund också varit med där, men vi har insett att det funkar inte. Så hunden är tillfälligt tillbaka i Göteborg. Så min julklapp är att få flytta in i vårt hem när vi kommer hem från Sydafrika faktiskt.
Ja, men jag är övertygad om att du har varit en snäll pojke. Jag är övertygad om att du har varit en snäll pojke, så jag tror du kommer få din önskan uppfylld.
Hoppas alla.
Fingers crossed.
Men under nyår, då är du också i Sydafrika.
Ja.
Har du några nyårslöften?
Nej, jag har inte kommit så långt. Ärligt sagt att jag har funderat över det. Jo, ett löfte har jag gett mig själv. När jag äntligen får ordning på mitt liv igen, då ska jag gå ner 4-5 kilo nästa år. Så det är mitt nyårslöfte. Det är lite svårt att få ihop springandet, och hunden är inte här. Jag tar ju annars minst 2 timmar och är ute varje dag med hunden och joggar. Och det har inte funkat här på Rådmansgatan, kan jag säga. Så det är mitt nyårslöfte.
Man säger att ditt liv låter påfallande likt många handelsstudenter. Jag tror många som känner igen sig här, men jag önskar sig lite sömn och sådär.
Ja, varför ska rektorn ha det bättre?
Jo, men vi tänkte ta en liten till frågestund nu.
Ja.
Inte just julfrågor, nej, för jag har snackat runt lite med olika handelselever här på skolan.
Mm.
Och vi har faktiskt kommit fram då till att det är 2 frågor som verkligen många som vill ställa dig.
Okej.
Okay. Så om Gustav kanske kan börja.
Ja, den första var egentligen riktad till Lars Dannegård som är prorektor. Mm. Men han är ju tyvärr inte här idag, för det är många som undrar egentligen, vad är hans roll? Vad gör prorektorn? Ja, alltså till skillnad från rektorn.
Ja, dels behöver man ju ha en ställföreträdare. Det vill säga, när jag är borta måste det finnas någon som kan teckna firma och sådana saker. Sen har ju Lars också ansvar för vår internationaliseringsprocess. Det vill säga, i vår strategi framöver, vem och vilka handelshögskolor i världen ska vi ha mer av strategiskt samarbete med. Det vill säga, det som vi tecknade med St. Gallen, med Double Degree-överenskommelsen, men också runt det utbyte av forskare och lärare, forskningsprojekt tillsammans, kanske involvera St. Gallen i våra vidare utbildningsprogram och så vidare. Så det är en uppgift som Lars har att jobba med. Det andra är, Lars har ju tagit över ordförandeskapet i det som vi kallar för Research Board, som ska ha till uppgift att diskutera en strategi för Handelshögskolan vad gäller våra nuvarande och framtida forskningsprofiler. och också bestämma i vilka områden vi måste investera för att kunna lyfta vår forskning. Så det är väl i huvudsak det som Lars jobbar med. Och sen försöker vi ju som tredje del i detta dela upp oss lite, för det är väldigt mycket möten. Vi har extremt många möten med företag och partner som vi, som ni vet, jobbar med. Och allt kan inte jag ta, utan då måste vi dela upp oss helt enkelt. Så det är väldigt bra om man är två stycken i ledning som kan dela upp arbetet mellan sig.
Låter utmärkt. Mm. Och då går vi in på nästa fråga. Och det är min personliga favoritfråga i hela intervjun, tror jag. Och det är Sverige-Tyskland från 4-0 till 4-4. Och hur kändes det?
Ska jag vara riktigt ärlig? Jag hade inte en aning om att matchen ägde rum. Och jag fick ett mejl från Hannover morgonen efter. Och då var det någon som skrev på tyska då ungefär: grattis, hela Sverige måste vara alldeles hysteriskt eller i gaserna. Och jag fattade ärligt sagt inte vad han menar. Så jag skrev, vad är det du syftar på? Men har du inte sett fotbollsmatchen? Nej, det har jag givetvis, för jag är inte fotbollsintresserad. Så jag fick ju gå in på nätet och titta på sammanfattningen som fanns på tyska tv-webbsida, ZDF. Och då fattade jag vad som hade hänt, och det var ju historiskt förstås. Ja, och det tyckte jag var väldigt kul för Sverige.
Vad var för ton i den tyska
skrivningen? Ja, tyska var ju stort disaster. Ja, men det var det bara så. Det var ju en sak som hände som man inte kunde föreställa sig. Och som var historiskt också, förstod jag sen när jag läste tidningsrubrikerna. Så det var ju fantastiskt. Mm, tycker jag.
Och vi tänkte avsluta det här med en sedvanlig julhälsning. Och du som ser på Karankas julafton kanske vet vad vi syftar på. Från oss alla till er alla. En riktigt god jul.
Tack för det. Nu börjar vårt första podcast lida mot sitt slut. Jag hoppas att ni har haft det lika kul som vi har.
Och nu vill vi avsluta med att önska er alla en riktigt god jul. Här kommer Fridmans apostlar med lite julmusik. Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle bells. La la la, one horse open sleigh. And all the bells they roll, la la la, laughing all the way. The bells on what they ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle bells.
Jingle the snow, la la, one-horse open sleigh. And all the bells we go, la la, laughing all the way. The bells on Bob Terry. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells.